Här börjar Mulan, en polisroman av Ulf Broberg. Inläst av Peter Melin, Försaga. Förord. Mulan är den tredje delen i berättelsen om kriminalinspektörerna Kenneth Klintman och Lisa Norén vid Uppsala polisens krimjour. Det är en fristående fortsättning på de tidigare böckerna Den döende radiomannen och Den tredje mannen. Berättelsen är en ren skröna, även om en del personer förekommer i boken med sina riktiga namn, i sina verkliga ämbeten och roller. Andra likheter med verkliga personer är naturligtvis oavsiktliga, både vad det gäller Kenneth och Lisa och deras omgivningar och vedermöder. Olika händelser som beskrivs i berättelsen kan emellertid ha inträffat även i verkligheten, och flertalet platser är autentiska. Den rättsliga hanteringen i tingsrätt och hovrätt bygger i viss utsträckning på hur det gick till i ett verkligt kriminalfall. Det hela utspelas någon gång runt åren 2013 och 2014, och då låg Lundekvistska bokhandelns lokaler fortfarande i Forumgallerian. Idag hittar man den på Stora torget. Circle K var fortfarande Statoil, och en del annat som den uppmärksamme läsaren kanske noterar. Polisregion Mitt fanns ännu inte i sinnevärlden, och Karin Götblad hade ännu inte blivit regionpolischef. Uppsala, mars 2018. Ulf Broberg. Prolog. Boruk Haddad är inte särskilt förvånad över att bilen han åker i stoppas av polisen. Slutsatsen, att det antingen rör sig om att någon golat eller att polisen lyssnat på deras telefoner, är lätt att dra. Ett tiotal poliser med automatvapen och skyddsutrustning är, inte ens vid E4 vid Rotebro utanför Stockholm, ute för att kontrollera trafiken. Trots sin relativt låga ålder, lite över 20, är Borak redan mycket kriminellt erfaren och vet att inget blir bättre av att han gör motstånd mot polisen. Inte för att han är rädd för polisen eller inte kapabel att göra motstånd, utan för att han är street smart. Han låter sig utan tjafs gripas tillsammans med de tre andra som också är med i bilen. Borak är normalt inte särskilt oroad över att bli gripen av polisen, men den här gången vet han att han inte kommer att gå fri. I bilens bagageutrymme finns en mindre vapenarsenal och en hel del ammunition, och det räcker gott och väl för att de ska bli gripna och sedan anhållna, hela gänget. Trots det kärva läget kan han inte heller låta bli att le lite snett när han tänker på den avbrutna resans mål och syfte. Någon kille i hans stadsdel, han kommer inte längre ihåg namnet, hade blivit hotad av Shoresh Rezai, ärkefienden. Killen kom till Borak och berättade om sina problem. Du behöver inte vara rädd för Shoresh. Du är skyddad av oss, hade Borak sagt till honom. Men han och, skulle han få veta senare, även polisens telefonavlyssnare hade hört Shoresh Rezai skrika och vråla saker om att bögjävlarna ska dö. Borak och hans kompisar förstod att det var risk för ett blodigt gängkrig, och det var något som de ville undvika i det längsta. Inte för att de var rädda för Shoresh och hans gäng, och inte för att de på något sätt skulle tveka och slå tillbaka. Hårt och skoningslöst. Mer därför att krig aldrig var ett förstahandsval. Det var helt enkelt inte bra för affärerna. Det visste alla. Boraks kompis Ramy agerar, trots att han gjort sig mer känd som postrånare och gisslanstagare, fredsmäklare.